Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Varning för våld mot barn. Polismannen låser upp dörren till familjen Bishops hem och tittar in i huset. Ett blodspår leder upp till övervåningen. Han är väldigt försiktig med vad han kliver. Han tar sig tyst upp för trappan med sitt tjänstevapen i ett fast grepp. Förutom blodet är huset välstädat och rent. En stark doft av metall fyller luften. Polismannen känner igen lukten väl. Det doftar blod och han förstår varför det luktar så starkt när han kommer upp. Det är blod överallt på övervåningen. Han öppnar försiktigt en av sovrumsdörrarna. Det han ser i rummet får honom att må väldigt dåligt. Den lilla barnsängen är dränkt i blod. Han sväljer hårt. Han ser att en blodig nallebjörn ligger på golvet och han inser att någonting hemskt har hänt i familjen Bishops hus. De andra rummen vittnar om samma sak. Det är blod i alla sängar, i taket, på väggarna och på golvet. Men det finns ingen människa i huset. Alla i familjen Bishop saknas. Massmördarpodden, familjen Bishop. Det här avsnittet har skrivits av Camilla Söderlund. Ljudsättning och klippning har gjorts av Emil Drugge. Och jag heter Dan Hörning. Den här historien börjar i Kalifornien på den amerikanska västkusten och närmare bestämt i staden Pasadena, 18 kilometer nordost om centrala Los Angeles. Det här är en stad ungefär Linköpings storlek och vi börjar den 1 augusti 1936. I Pasadena har Lobelia och William Bradford Bishop Sr. precis fått en liten son. Pojken döps till William Bradford Bishop Jr. Han är parets enda barn och vi kommer att kalla honom för Brad. När Brad börjar high school i Pasadena blir han förälskad. Brad, som spelar i skolans fotbollslag, får upp ögonen för en Annette Weiss. Annette är cheerleader och Brad uppvaktar den intensivt. Tycke uppstår och de båda blir ett par. Efter high school kommer Brad in på Middlebury College. När college är över har Brad lyckats ta två olika examen. Den ena internationella studier och den andra i italienska. Det är ungefär 10-25% av alla elever på college som lyckas ta dubbla examen. På vissa college kan det gå upp till 40%, men det tyder ändå på att man är en väldigt duktig student. Efter college tar sig Brad vidare till universitetet Yale. Hela tiden är han ihop med Annette. Brad är alltså en väldigt duktig student. Efter sina studier på universitetet har han inte mindre än två kandidatexamen också. Han har en i historia samt en i amerikansk litteratur, konst och kulturhistoria. Men det är inte allt. Han har också en magisterexamen i afrikanska studier från UCLA. När Brad tar sin examen från Yale 1959 är han 23 år gammal. I samband med det friar han till Annette. Hon svarar ja och de gifter sig. Samma år, 1959, flyttar Brad och Annette hela 3700 km österut till den andra sidan av USA. Nämligen till delstaten Maryland. Det nygifta paret köper ett hus i Maryland med hjälp av Brads mamma Lobelia som snällt bidrar med handpenningen på $30,000. Det motsvarar nästan 3 miljoner kronor i dagens pengavärde. Huset ligger i förorten Bethesda, cirka 11 kilometer nordväst om Washington DC, alltså USAs huvudstad. Bethesda har cirka 63 000 invånare. En kort tid efter flytten till Bethesda tar Brad värvning i USAs armé. Brads tjänst är inom underrättelsetjänsten. Hans främsta uppgift är att skydda försvarsmakten från olika typer av intrång. Det betyder att Brad samlar in underrättelser och vidtar åtgärder för att förhindra spionage, sabotage eller mord utfört av främmande makt. Hoten kommer oftast från främmande makt, men det kan även komma från olika organisationer och eller privatpersoner. Det är alltså en ganska djupt hemlig tjänst inom den militära underrättelsetjänsten. Två år senare, 1961, får Annette och Brad sitt första barn. En son vid namn William. William Bradford den tredje. När lille William är 4 år får han en lillebror. Året är då 1965 och familjens nya tillskott får namnet Brenton. När William och Brenton är 7 respektive 3 år gamla får deras pappa Brad ett nytt jobb. Året är 1968 och Brad lämnar nu den militära underrättelsetjänsten och börjar istället jobba för USAs utrikesdepartement. Han blir diplomat. Och den tjänsten innebär utlandstjänstgöring och Brad jobbar utomlands under flera års tid. Brad är stationerad i Italien, främst i Verona, Milano och Florens. Brad har lätt för att lära sig saker snabbt och han besitter otroliga kunskaper i språk. I det här laget talar han 5 språk flytande. Engelska, italienska, franska, serbokroatiska och spanska. 1969 avlider Brads pappa William vid 65 års ålder. Vi vet inte vad dödsorsaken är. Mamma Lobelia blir änka och hon flyttar därför in med sin sons familj. Annette är tacksam över svärmor Lobelias sällskap och hon får hjälp med barnen som ju fortfarande är små. Brad lämnar Italien med jämna mellanrum och åker hem till familjen i USA. Ett av besöken resulterar i en tredje graviditet och de får ytterligare en son, Joffrey, född 1971. Lobelia och Annette står varandra väldigt nära. Men förhållandet mellan mor och son blir däremot mer och mer ansträngt. Alltså mellan Lobelia och Brad. Lobelia klandrar Brad för att han missar sina söners uppväxt. Hon är arg för att han lämnar sin fru ensam under så långa perioder. Brad fortsätter ändå att jobba utomlands. Och Annette, som inte alls mår bra över sin mans frånvaro, mår sämre och sämre. Resandet för Brad fortsätter en tid och 1972 avslutas hans tjänst i Italien. En parentes är att det innebär förmodligen att han inte kan vara seriemördaren monstret i Florens. Även om det första mordet är 1968, när Brad kan ha varit i Florens, kommer han inte kunna utfört monstrets andra dubbelmord 1974. Å andra sidan kan monstret i Florens vara fler gärningsmän. Och mer om monstret i seriemördarpodden i framtiden. Nu ska Brad istället tjänstgöra i Afrika. Under 2 år arbetar han i Etiopien och i Botswana. Det är alltså 1972-74. Under sin stationering i Afrika passar Brad på att utbilda sig till pilot. Och nu får han flyga plan också. 1974 sker en positiv förändring för familjen Bishop. Brad får en ny tjänst. Han ska arbeta som chefsassistent på utrikesdepartementets högkvarter i huvudstaden, Washington DC. Kontoret ligger nu alltså ganska nära familjens bostad. Det är bara 11 kilometer dörr till dörr. Nu kan Brad äntligen bo med sin familj på heltid i Bethesda. Det har inte varit möjligt på 6 år. Utåt sett verkar familjen Bishop vara den perfekta amerikanska familjen. Paret har ett fint hus, 3 söner och en golden retriever som heter Leo. De äger 2 bilar och en motorcykel. Familjen tycker om fysisk aktivitet och spelar tennis och åker skidor. Pappa Brad försörjer hela familjen med sitt arbete för utrikesdepartementet medan Annette är hemmafru. Utåt sett lever alltså familjen den amerikanska drömmen och verkar på alla sätt vara en helylle familj. Men Brads karriär orsakar återigen sprickor i det till synes lyckliga äktenskapet. Både Brads medarbetare och Annettes närmaste vänner har fått det berättat för sig. Annette gnäller om sin mans jobb för sina vänner. Brad, som arbetar väldigt mycket, hoppas på att få bli befordrad till en ny utlandstjänst. Det hoppas verkligen inte Annette. Hon vill ha kvar sin man i hemmet. Annette vill dessutom gå en konstutbildning och har redan börjat ta enstaka lektioner. Brad däremot vill att Annette ska stanna hemma och förbli en hemmafru. Att paret är oense leder till en del irritation och bråk. Brad gnäller ofta över sitt misslyckade äktenskap till sina kollegor. Brad mår inte riktigt bra psykiskt. Han är stressad, deprimerad och har ångest. Dessutom har han stora problem med sömnen. Han träffar en psykiatriker regelbundet som ordinerar honom läkemedlet Xerax. Xerax är narkotikaklassade tabletter som tillhör gruppen benzodiazepiner. Xerax är lugnande och ångestdämpande, men är också väldigt beroendeframkallande. Annettes psykiska hälsa sviktar också. Därför träffar även hon en psykiatriker regelbundet. Det finns inga källor som uppger att Annette får någon medicin för sina psykiska besvär. Det blir 1976. Livet lunkar på. Annette, som hunnit bli 37, är fortfarande hemmafru och inte en konstnär. Lobelia är 68 och hon bor fortfarande kvar hos sin sons familj, trots det ansträngda läget mellan henne och sonen Brad. De äldsta sönerna går i skolan. William är redan 14 och Brenton är 10. Joffrey är bara 5, så han är hemma med sin mamma och farmor om dagarna. Läget innanför hemmets 4 väggar är spänt. Både Lobelia och Annette pikar Brad för att han inte kommer vidare i sin karriär på det nuvarande jobbet. Brad däremot, han vet att en befordran kan vara på gång och han väntar med spänning på beskedet. Har han tur kan han komma hem med ett glatt besked som kan sätta både hans mamma och fru på plats. Det skulle ge honom den eftertraktade utlandstjänsten så att han slipper vara hemma och lyssna på allt gnäll. Det blir måndagen den 1 mars 1976. Tidigt på morgonen gör Brad sig i ordning för att åka till jobbet. Han ser fram emot arbetsdagen. Det känns spännande och han är full av hopp. Idag ska hans chef känna igen vem som får den befordran som Brad hoppas på. Han tittar sig i spegeln, rättar till slipsen och tar bilnycklarna på byrån i hallen. Han har 11 kilometer att köra till Washington DC från Bethesda. Ett par timmar går på kontoret och strax innan lunch säger Brad till sin sekreterare att han inte mår bra. Han säger att han tänker uppsöka en läkare och lämnar därefter kontoret. När Brad kommer ut på parkeringen tar han av sig kavajen och lättar på slipsknuten.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Han är arg, ledsen och väldigt besviken. Han fick inte den befordran han hade hoppats på. Den gick till någon annan istället. Brad sitter kvar i bilen en stund utanför jobbet och sen kör han mot köpcentrumet i Bethesda. Montgomery Mall. När Brad kommer fram till Montgomery Mall parkerar han sin bil där. Han går först till banken där han gör ett stort kontantuttag på flera hundra dollar. Sen går han till en butik. Där köper han en hammare och en bensindunk. I vissa källor köper han en slägga och inte en hammare. Det råder alltså lite oklarhet där, men vi kommer att hålla oss till hammaren. Han beger sig därefter till en järnaffär och där köper han en spade. Efter det åker han till en bensinstation där han fyller på bensindunken och tankar sin bil. Efter bankbesök, inköp samt tankning kör Brad hemåt. När han kör in på sin uppfart är klockan någonstans mellan 19.30 och 20.00. Brad sitter kvar i bilen en stund innan han slutligen går in till sin familj. Det blir nästa dag, tisdagen den 2 mars 1976. En skogvaktare som är i tjänst upptäcker hur en enorm rökpelare stiger över de höga trädtopparna. Skogvaktaren befinner sig 442 kilometer från Maryland. Han ansvarar för ett stort skogsområde i North Carolina, 8 kilometer söder om staden Columbia. Skogvaktaren, som tror att det är en skogsbrand, tar sin bil och åker till platsen omedelbart. När han kommer fram har branden lagt sig och han ser enbart de rykande, förkolnade resterna. Skogvakten kliver ur sin bil och när han kommer närmare ser han att det som har brunnit är 5 människokroppar. Kropparna är inte helt sönderbrända. Han kan fortfarande se klädesplaggen på några av dem. Han ringer omedelbart polisen. När polisen anländer tillsammans med kriminaltekniker lägger de märke till att 2 av offren har dyra märkeskläder. Kläderna är märkta med flera exklusiva märken från butiker som ligger i Bethesda. Bredvid kropparna ligger en lerig spade och etiketten på spaden avslöjar att den också är från en butik i Bethesda. Polisen kontaktar därefter sina kollegor vid Bethesda-polisen. Men vid den här tidpunkten har de inga anmälningar som rör några försvunna personer som alls påminner om dessa 5 offer. Därför kan kropparna i det här skedet inte identifieras. Det går 8 dagar. Den 10 mars 1976 kontaktar en granne till familjen Bishop Bethesda-polisen. Grannen är orolig eftersom ingen i grannskapet har sett familjen Bishop på över en vecka. En Bethesda-polis skickas ut för att undersöka saken. När den här polismannen anländer till familjen Bishops hus möter han upp den oroliga grannen utanför. Grannen berättar att senast någon i familjen sågs till var den 1 mars vid 20-tiden, alltså 9 dagar tidigare. Då var farmor Lobelia ute med hunden Leo. Efter det har ingen i familjen setts till. Polismannen ser att det står en bil parkerad på uppfarten. Grannen berättar att det är bilen som Brad kör till och från jobbet med. Och grannen kan också berätta att familjens rödbruna 1974 Chevrolet Malibu kombi inte är där. Det visar sig att grannen praktiskt nog har nyckel till familjen Bishops bostad. Polismannen bestämmer sig för att gå in i familjens hus för att undersöka saken. När han närmar sig ytterdörren lägger han märke till att det är blod på verandan. Sen ringer han på, men ingen öppnar. Han låser upp dörren med grannens nyckel och ropar in i huset, men får inget svar. I hallen kan han se fler blodstänk på golvet. Blodspåret går upp för trappan till övervåningen. Han tar sig upp en våning och ser att det är blod i princip överallt på golvet. Han öppnar dörren till sovrummet dit ett av blodspåren leder. Det är blod överallt, på golvet, på väggarna, i sängen. Till och med taket är fullt av blod. Han tittar in i de övriga rummen och det är samma sak där. Det är blod överallt. Det finns ingen i huset. Ingen levande och inte heller några döda kroppar. Inga familjemedlemmar påträffas trots att polismannen tittar i alla rum. Han begär förstärkning och kallar även in kriminaltekniker. När förstärkningen är på plats spärrar de av huset. Kriminalteknikerna påbörjar sin undersökning. En av polismännen uppger senare för Washington Post att han under sina 12 år som polis aldrig har sett en så blodig brottsplats tidigare. Han påpekar också att barnrummen var fruktansvärda att se. En hel familj på 6 personer är alltså försvunna och deras bostad är full av blod. 5 kroppar som matchar familjen både i ålder och kön hittades ju sönderbrända i ett skogsområde i North Carolina. Och det är här som utredarna lyckas koppla ihop de båda fallen. Register från tandläkare bekräftar att de brända kropparna som hittades i North Carolina är 5/6 av familjen Bishop. Pappa Brad är den enda som inte är hittad. Han är spårlöst försvunnen tillsammans med familjens hund Leo. Offren som har hittats är Lobelia Bishop, 68 år gammal, Annette, 37, William, 14, Brenton, 10 och Jeffrey, 5. Kriminalteknikerna hittar mycket matnyttigt på brottsplatsen, bland annat blodiga fingeravtryck som ska analyseras. Även analyser av blodstänken på väggar och tak genomförs. Utredarnas teori blir att Annette var den som dödades först och att hon slogs ihjäl med trubbigt föremål. Kraftigt trubbigt våld mot huvudet verkar vara dödsorsaken hos samtliga offer. Polisen påträffade en bok i en blodig säng, vilket får honom att misstänka att Annette låg och läste, alternativt sov, när gärningsmannen angrep henne. Polisen tror att Lobelia blev offer nummer 2. Hon såg sig av en granne strax efter klockan 20 när hon var ute med Leo. Mest troligt, tror polisen, är att Lobelia mördades när hon återvände hem efter hundpromenaden. I vilken ordning barnen har dödats är oklart, men blodstänken i barnens rum talar för att de dödades i sina sängar medan de fortfarande sov. Alla offer har svåra skallskador och tros ha mördats med samma trubbiga föremål. Utredarna konstaterar att ingen i familjen fick en chans att försvara sig eftersom de sov och överrumplades. Utredarna kartlägger familjen Bishops sista tid i livet grundligt. De har många frågor och svaren försöker de få genom att förhöra familjens grannar, vänner och arbetskamrater. Vittnena beskriver Brad som en väldigt intensiv och självupptagen man som älskar sitt jobb. Han är benägen att få våldsamma utbrott och han föredrar en städad och ordnad miljö runt sig. Det visar sig under vittnesförhören att Brad har gnällt mycket om sin familj på sin arbetsplats. Speciellt om sina bråk med frun Annette, men också om sin mamma Lobelia. Enligt en av Brads medarbetare sa Brad att Annette och Lobelia förminskade honom ständigt. De påminde honom dagligen om att han var usel och att han inte längre hade någon förmåga att avancera på sitt jobb. Människorna runt familjen berättar att de upplevde att Brad kände sig fängslad av familjelivet. Och om du har lyssnat på avsnitt 56 och 57 av Massmördarpodden så tänker du säkert på John List. Han som 1971 dödade sin mamma, sin fru och sina tre barn. Det finns ganska stora likheter mellan de här fallen. John List höll sig undan i 18 år innan han kunde gripas 1989. Men jag kan alltså höra allting om i avsnitt 56 och 57 av Massmördarpodden. Ju mer utredarna gräver, desto mer får de veta. Framförallt om Brad. Brad ville klättra i sin karriär. Det var tydligt uppenbart. Han blev väldigt arg den 1 mars när han inte fick sin befordran. Han gick till och med hem tidigare för att han var upprörd. De flesta av familjens vänner, grannar och kollegor säger samma sak. De upplevde att Brad ville leva obunden. Han verkade föredra att arbeta jämnt och ständigt och leva sitt liv i självvald ensamhet. Från att bara varit en försvunnen person blir Brad istället den huvudmisstänkte för massmordet. Polisen gissar att han är på flykt i sällskap med familjens hund Leo. Den befordran som Brad inte fick gjorde honom alltså till massmördare. Det är vad polisen tror här. Den 18 mars 1976 hittas familjens övergivna kombi hela 625 kilometer från Bethesda. Bilen påträffas på Elkmonts camping vid Great Smoky Mountains nationalpark. Det här är en stor nationalpark. Den ligger i två delstater, Tennessee och North Carolina. Vittnet som kontaktar polisen uppger att bilen har stått där 11 dagar, alltså sedan den 7 mars. Kriminaltekniker undersöker fordonet och hittar en hel del ledtrådar. De hittar hundkex, en blodig hammare och en blodig filt. Polisen misstänker direkt att hammaren är mordvapnet. Analyser av blodet på hammaren ska göras för att säkerställa vems blod det är. Kriminalteknikerna hittar även kvitton i bilen. Kvittorna är från affärer i Bethesda där Brad gjorde sina inköp. Hammaren, bensindunken och spaden. När polisen lyfter bort mattan i bilen upptäcker de att utrymmet där reservdäcket ska ligga är fullt av blod. Polisen antar nu att Brad har fraktat sin familjs döda kroppar i bilen till fyndplatsen. Sammanfattningsvis är polisens teori nu att Brad har slagit ihjäl hela sin familj med en hammare. Han har sedan fraktat de döda kropparna till ett skogsområde i North Carolina. Där har han grävt en badkarsformad grundgrav i skogsområdet. Sen har han slängt ner sin familj i gropen, dränkt deras kroppar med bensin och tänt eld på dem. Efter det har Brad kört 355 kilometer till campingen där han har dumpat bilen. Polisen misstänker då att Brad har tagit en vandringsled från den där campingen i Elkmont. De misstänker också att Brad har hängt med ett gäng vandrare på Appalachian Trail, som är en populär vandringsled. Polisen försöker med hjälp av blodhundar spåra Brad på vandringsleden, men det ger inga resultat. Polisen börjar spekulera vilt. En teori blir att Brad har flytt in i skogen och där han dödats av vilda djur eller rent av tagit sitt liv. Ett par dagar senare krossas den teorin. Då kommer det fram och bekräftas att Brad har besökt en sportaffär i Jacksonville i delstaten North Carolina. I sportaffären använde Brad sitt kreditkort för att köpa ett par tennisskor. Enligt vittnen från sportaffären hade Brad en golden retriever med sig. Han kunde eventuellt, men inte helt säkert, haft sällskap av en kvinna som beskrevs som mörkhyad, alternativt väldigt solbränd. Den 19 mars åtalas Brad i sin frånvaro för 5 mord. Mordutredarna känner att de har en stark bevisning mot honom. Spaden som Brad hade köpt påträffades bredvid de döda kropparna och på den fanns hans fingeravtryck. Blodet på hammaren kom från de 5 mordoffren, alla 5. Hammaren har även Brads fingeravtryck och den kan nog med säkerhet antas vara mordvapnet, anser polisen i det här läget. Polisen har även hittat blodiga fingeravtryck i hemmet som matchar Brad. Uttaget av familjens besparingar bär hans namnunderskrift på banken. Bevisen talar för själv. Brad Bishop är spårlöst försvunnen och han måste vara gärningsmannen. Mordutredarna är väl medvetna om att Brad nu har ett rejält försprång. Han hade ungefär 10 dagar på sig innan polisen ens började leta efter honom. Brad är ju dessutom innehavare av ett amerikanskt diplomatpass. Det här diplomatpasset låter honom resa över hela världen. Polisen befarar att Brad redan har lämnat USA. I flygets ungdom var kontrollen av passagerare och bagage i stort sett obefintlig på flygplatser. Efter ett par flygkapningar på 60-talet skärpte man kontrollerna i början av 70-talet. Bland annat infördes metalldetektorer och röntgen av handbagage. Men på den här tiden gällde den hårda kontrollen bagage och inte passagerare. På grund av den slappare kontrollen av passagerare 1976 jämfört med idag kan Brad resa i princip vart han vill utan att lämna ett enda spår efter sig. I dagens moderna, digitala och kameraövervakade värld är det väsentligt svårare att ta sig in och ut ur ett land obemärkt och att resa obemärkt. Men så var det inte 1976. Idag har vi noggranna passkontroller, personliga flygbiljetter samt datorer fyllda med allehanda information. Säkerheten på flyget skärptes ytterligare efter den 11 september 2001. Säkerheten idag är alltså på en helt annan nivå än vad den var 1976. En av utredarna sagt till media i nutid, citat: "På den tiden kunde jag köpa en flygbiljett och ge bort den till någon annan. Den personen kunde sedan flyga under mitt namn." Slutcitat. Det skickas ut en federal efterlysning av FBI på Brad. FBI uppger sin profil av Brad att han är 39 år gammal. Han är 184 till 186 cm lång. Han har brunt hår, bruna ögon och är normalbyggd. Han har ett 15 cm långt vertikalt R på nedre delen av ryggen efter en operation. Han har en grop i hakan samt ett födelsemärke på sin vänstra kind. Han är en fysiskt aktiv man som tycker om att cykla, spela tennis, simma och träna. Han är också en friluftsmänniska som tycker om att tälta och vandra i naturen. FBI påpekar också att Brad har en pilotlicens. Dessutom uppe i FBI har Brad en lång historia av psykiska besvär som depression och sömnlöshet. Han medicineras med läkemedlet Xerax, i alla fall under tiden fram till massmordet. Han är väldigt förtjust i djur, framförallt hundar. Han gillar skotsk whisky, jordnötter och kryddig mat. Han talar 5 språk flytande och det kan innebära att han befinner sig i något av de länder vars språk han behärskar. Brad kan eventuellt ha sin pappas Smith & Wesson 38 Special i sin ägo. Det är en revolver. Han hade troligtvis sin klassring från Yale på sig när han försvann och kanske har den fortfarande på sig. Brad tros också ha tagit med sig sitt diplomatpass eftersom den övriga familjens pass hittades i hemmet. Men hans diplomatpass saknades. Det här låter som en mardröm att försöka hitta en sån här person. Eftersom Brad har diplomatpasset, han är en tränad underrättsagent och han är en expert på att hålla sig borta. Brads motiv har aldrig kunnat förklaras fullständigt. En artikel i Washington Post från 1977 skriver att det inte finns några bevis för otrohet, ekonomiska problem eller arbetsrelaterade problem. Även om Brad inte fick sin befordran finns det ingen historia av arbetsrelaterade problem. Det framgår dock att Brads karriär orsakat problem i äktenskapet. Han var olycklig över sitt skrivbordsjobb och ville ha en utlandstjänst, men hans fru Annette höll inte med honom på den punkten. De flesta källor uppger dock tvärt emot artikeln att familjen Bishop faktiskt hade ekonomiska problem, men det rådde stor oenighet kring allvarliga de ekonomiska problemen egentligen var. Trots efterlysningen hittas inga som helst spår av Brad under 1976 eller 1977. En svensk kvinna hävdar 1978 att hon har sett Brad vid 2 tillfällen i Stockholm. Hon arbetade med Brad i Etiopien och känner därför igen honom. Det var under sommaren 1978 som hon såg Brad 2 gånger i en park i centrala Stockholm. Tyvärr vet jag inte vilken park. De 2 tillfällena var med 1 veckas mellanrum. Hon var inte medveten om att Brad var en efterlyst rymling och därför anmälde hon honom inte. Hon har förhörts flera gånger och varje gång uppgivit att hon är 100% säker på att hon såg Brad Bishop och ingen annan. Det är alltså över 2 år efter försvinnandet. Senare samma år, 1978, görs ytterligare en observation av Brad. Den som träffar på Brad är en före detta kollega. Det är en man som Brad arbetade tillsammans med på utrikesdepartementet och han såg Brad i Italien. Han heter Roy Harrell och kan intervjuas i tv-programmet Unsolved Mysteries 1979. Roy berättar att han under en semester i Italien stötte på Brad Bishop i staden Sorrento. När Roy besökte ett badhus i Sorrento fick han syn på en skäggig man i omklädningsrummet. Mannen som hade på sig en sportig klädsel i bomull såg väldigt bekant ut. Roy tittade närmare och insåg att det var Brad Bishop. Roy konfronterade Brad. Han bad Brad att följa med honom till Rom och där tänkte han överlämna Brad till den italienska polisen. Den skäggiga mannen som Roy ansåg var Brad såg helt skräckslagen ut. Han fick uppenbart panik av den här konfrontationen och därför sprang han snabbt därifrån. Ingen trovärdig observation av Brad görs därefter på 16 år. I september 1994 görs en observation av Brad i Europa, denna gång i Schweiz. Nära gränsen till både Frankrike och Tyskland ligger staden Basel. Där på en tågplattform står en kvinna som känner Brad Bishop och hans familj väldigt väl. Hon bodde nämligen granne med familjen Bishop i Bethesda under 70-talet. Den kvinnliga grannen är på semester i Basel och anmäler polisen att hon såg Brad på tågstationen i Basel. Han stod väldigt nära henne, bara några meter bort. Grannen beskriver Brad som välvårdad. Hon berättar att hon såg honom gå därifrån och sätta sig i en bil.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Dessa tre observationer, Stockholm 78, Sorrento 78 och Basel 94, anses av polisen och FBI som de mest tillförlitliga observationerna. Mindre tillförlitliga observationer har gjorts även i andra länder, bland annat i Belgien, England, Finland, Nederländerna, Tyskland, Grekland och Spanien. Det är alltså på 90-talet ett 20 år gammalt mysterium som får ganska mycket uppmärksamhet. Det skrivs artiklar, bland annat i The Bästa och i Time Magazine. Fallet följs av Washington Post, Washington Star, Washington Times samt lokala tv-stationer i Washington DC. Fallet dyker också upp i tv-program som till exempel Unsolved Mysteries, ABC's Missing och senare America's Most Wanted. Det blir 2010. Och den här uppgiften är ganska svår att förstå. Men det finns ett uttalande från myndigheten i USA där de tror att Brad var vid liv och bodde i Schweiz, Italien eller någon annanstans i Europa, men möjligtvis i Kalifornien. Och att han kanske jobbade som lärare eller hade blivit inblandad i kriminalitet. Däremot har vi inga uppgifter om källorna till de här uttalandena. Det har då gått 34 år sedan Brad försvann. Men FBI har aldrig slutat leta efter Brad. De har inte slutat leta idag. 2014 tog FBI i med hårdhandskarna. Och den 10 april hamnade Brad på deras most wanted list. Det är alltså de 10 efterlysta brottslingar som FBI allra helst vill ha tag på. FBIs tillkännagivande lyder, citat: William Bradford Bishop Jr. har lagts till listan över de 10 mest eftersökta brottslingarna. Bishop efterlyst för att mörda sin familj den 1 mars 1976. Slutcitat. FBI specialagent Steve Vogt uppger samma år att varken Brad Bishops plånbok eller diplomatpass har hittats. Det har spekulerats i att Brad kanske fick en specialutbildning under sin tid i armén på 60-talet, vilket kan ha hjälpt honom rejält. Med en sån utbildning, säger agent Vogt, vet man exakt hur man ska göra för att undvika att bli hittad. Samma år, 2014, gräver FBI upp en oidentifierad mans grav. Den här mannen ska ha påmint om Brad och han blev påkörd när han gick ut efter en motorväg i Alabama 1981. FBI gräver upp den här mannen för att göra ett DNA-test för att se om han är Brad, men det är han inte. I samband med det kommer också fram att FBI har med hjälp av fingeravtryck kunnat avgöra 2 okända döda män, en i Hongkong och en i Frankrike, inte var Brad Bishop. 2014 är alltså FBI verkligen på jakt efter Brad mer än tidigare. FBI uppger också det året att Brad troligen bor i eller i närheten av USA. FBI säger att Brad undviker att bli upptäckt genom att se till att inte hamna i problem med rättvisan. Om han skulle gripas för någonting skulle polisen känna igen hans fingeravtryck och på så sätt kunna fånga honom. FBI kallar också in en rättsmedicinsk konstnär som heter Karen Taylor som ska göra en skulptur av Brads huvud som han skulle se ut 2014. Så att det är alltså en skulptur av en åldrad Brad Bishop. Med Karen Taylors skulptur som grund skapas också flera alternativa bilder för att visa hur Brad skulle kunna se ut 2014 med skägg och eller glasögon. Samma år, 2014, lanserar VRC TV i Washington en webbsida med en massa information om fallet familjen Bishop. Där publiceras en del utredningar och omfattande information om fallet. Där finns också prov på Brads handstil, hans fingeravtryck och hans tandavtryck. Dessutom flera videor från familjen Bishop som aldrig har visats. Den 27 juli 2014 gör The Hunt with John Walsh på CNN ett specialavsnitt om massmordet. Trots alla ansträngningarna kommer FBI inte närmare att kunna gripa Brad. 2017 bestämmer sig en pensionerad lärare i South Carolina för att släktforska. Hon heter Kathy Gilchrist och hon blev adopterad som nyfödd. Kathy vill ta reda på mer om sin bakgrund och sina biologiska föräldrar. Hon föddes i juni 1957, troligtvis i Maine. Hon växte upp i staden Stafton i delstaten Massachusetts. Där bodde hon tillsammans med en bror, sina adoptivföräldrar Jack och Norma Sidebottom. Kathy vet inte så mycket om sin bakgrund. Det enda hon vet är att hennes biologiska mamma lämnade henne på ett barnhem i New England strax efter att hon föddes. Kathy var en rätt livlig och dramatisk flicka som både syntes och hördes under uppväxten. Hennes uppförande var helt motsatt hennes adoptivföräldrar. Hon beskriver sina adoptivföräldrar som tysta, lugna och blygsamma. Hon fick inte reda på någon adopterad förrän senare, men under uppväxten anade hon det eftersom hon var så olik sina adoptivföräldrar. Men det här är 2017 och Kathy, som vill veta ännu mer om sig själv, lämnar in ett DNA-test till ett privat företag, nämligen 23andMe, som arbetar med släktforskning. Hon hittar via testet en kusin, Susan Gilmore. Susan visar sig vara en självlärd genealog. och har hjälpt många adopterade barn att hitta sina biologiska föräldrar. Genealogi är läran om människors eller en djurarts släktförhållanden och innefattar systematiska metoder för utforskning av släktförhållanden. Susan hittar Kathys biologiska mamma ganska snart, men också fler kusiner och halvsyskon. Mamman, som var från Maine, gifte sig när hon var 17. Hon fick Kathy med sin man innan de skilde sig. Mamman fick flera barn efter Kathy och även de barnen adopterades bort. Enligt Kathy namngav hennes biologiska mamma en helt annan man som pappa på Kathys födelsebevis. Mamman gifte sig så småningom om sig, bosatte sig i New England och fick ytterligare 3 barn som hon inte adopterade bort. Mammans nya familj kände inte till att deras mamma hade andra barn förrän Kathy spårade upp dem. Kathy väljer idag att hålla sin mammas identitet hemlig. Detta för att skydda hennes nuvarande familj. Och därför kommer vi heller inte att berätta den. Så Kathy fortsatte sin släktforskning under 2017 in på 2018. Det året togs Brad bort från Top 10 Most Wanted-listan av FBI. Och i samband med det så tog en ny specialagent överfallet. Det var specialagent Karen Cody som fick ansvar för utredningen av massmordet. FBI jobbar alltså vidare på det här. Hela 2019 går och 2020 tror Susan Gilmore att hon har lyckats hitta Kathy Gilchrists biologiska pappa. Hon sammanställer fler släktträd och upptäcker att ett efternamn, St. German, fortsätter att dyka upp. Även ett annat efternamn dyker upp, nämligen Bishop. I slutet av 1800-talet gifter sin kvinna och får efternamnet Bishop. Susan gräver vidare och upptäcker att kvinnans son, William Bradford Bishop Sr., gifter sig med en Lobelia St. German. När Susan fortsätter sitt letande hittar hon deras son, William Bradford Bishop Jr. Citat Kathy. Susan sa, jag hittar din pappa och nu ska jag ge dig hans namn. Jag frågade henne skrattande, är det någon kändis eller? Och Susan svarade, jo, din pappa är William Bradford Bishop Jr. Jag skrattade bara. Vi har ett stort sinne för humor i min familj. Jag tänkte bara, ja, naturligtvis min pappa är en massmördare. Slutcitat. Kathy vill vara helt säker på att hennes biologiska pappa är Brad Bishop. Som ber FBI att låta henne jämföra sitt DNA med Brads. FBI säger nej. De säger ett uttalande att deras DNA-databas är privat och endast delas med myndigheter för identifiering av olika brottsfall. Kathy förlitar sig ändå på Susans resultat från släktforskningen. Hon tittar på bilder av Brad Bishop och blir fascinerad över hur lik hon är sin biologiska pappa. Näsan och munnen är helt identiska, tycker hon. Hon har liksom Brad kämpat med både sömnlöshet och ångest i hela sitt liv. Hennes dramatiska och intensiva karaktärsdrag, liksom hennes beroende av ordning, måste vara egenskaper som hon har ärvt från sin biologiska pappa. Kathy säger också att hon gärna skulle träffa Brad, men bara under vissa omständigheter. Hon vill att det ska ske en övervakad miljö och hon vill definitivt inte att Brad bara ska knacka på hennes dörr ändå, säger hon till media. Året därpå, 2021, ångrar sig FBI. Specialagent Karen Cody meddelar Kathy att de kan bekräfta att Brad är hennes biologiska pappa. Specialagent Karen Cody uttalar sig också i media och säger att det här är den största utvecklingen i fallet på många år. Kanske kan vi nu få lite ljus över Brads liv som ingen kände till. Det här kan leda till tips och ny information i fallet och definitivt ett större intresse för fallet. Specialagent Karen Cody säger citat, det här öppnar upp en helt ny dimension i Brad Bishops liv som vi inte kände till. Och det är ytterligare information om varför kanske massmordet hände. Men många mysterier kvarstår. Kathy Gilchrist föddes innan Brads andra barn. Kanske när han fortfarande gick på Yale. Slutcitat. Det finns idag ingen offentlig information om hur Brad träffade Kathys mamma eller vem hon är. Vi vet inte heller om Brad faktiskt kände till att han hade en dotter. FBI efterlyser fortfarande tips. Citat specialagent Karen Cody. Vi är väldigt intresserade av upplysningar avseende tidsperioden 1957 till 1960. Om någon kände Brad Bishop då så vill vi väldigt gärna ha mer information om hans liv. Det finns saker här som vi tidigare inte kände till. Slutcitat. Brad Bishop var en vinnare hela sitt liv. Han var en toppstudent, han var quarterback i high school. Han var utbildad vid både universitet och högskola. Hans arbetsliv var kantat av framgångar och fina befattningar. Misslyckandet i mars 1976 måste ha varit oerhört tungt för honom. Den hårt drivne, ambitiösa diplomaten Brad hade arbetat intensivt för att bli något stort. Han förväntade sig att han skulle bli befordrad. Att det inte hände, i kombination med spänningar i familjen och eventuellt tablettmissbruk, satte igång den här spiralen av tragiska händelser. Händelser som ledde till en hel familj utplånades. I en ljusgrön mapp på poliskontoret i staden Rockville i Maryland finns häktningsorden som bär hans namn, Bishop William Bradford Jr. Mappen innehåller Brad Bishops ärende och är det äldsta av de över 2000 ärenden som finns i arkivet. Generationer av poliser har gått igenom Brad Bishops fall ända sedan Gerald Ford var president i USA. Brad Bishop, om han lever, fyller 88 år den 1 augusti 2024. Ingen kan med säkerhet säga att han lever eller var han är. Så mycket tid har gått och Brad har aldrig hittats. Brads hund Leo lever givetvis inte idag. Men eftersom Brad var en stor djurvän kan vi nog anta att Leo levde ett långt och lyckligt liv tillsammans med sin massmördarhusse. Jag finns på X och på Instagram. Jag heter Dan Hörning. Så är lätt att hitta. Följ mig gärna där. Tack till Camilla Söderlund som har skrivit det här avsnittet. Tack till Emil Drugge för arbetet med ljudet. Och tack till dig för att du lyssnar på Massmördarpodden.